Jag ska ställa en fråga som de flesta tycker är ganska dum. Vad skulle du välja, att gå på en begravning eller på en fest? Ingen skulle väl välja begravningen. Såklart man väljer festen. Men vet du vad predikaren i Bibelns vishetslitteratur säger? Jo, den säger att det är faktiskt bättre att gå på en begravning än på en glädjefest. Hopp, hur kan den säga så? Är inte det, ursäkta mig, söndagsskolbarnen? Jag glömde säga till. Det är söndagsskola på gång. Välkomna ner i församlingsvåningen. Jo, predikaren säger alltså att det är bättre att gå på en begravning än på en glädjefest. Och man tänker, det är väl bara ett ytterligare bevis för Bibelns pessimistiska livshållning och glädjelösa attityd. Men det är faktiskt inte alls orsaken till det påståendet. Bibeln vill nämligen göra oss till realister. Bibeln vill göra oss till verklighetsmänniskor som fullödigt kan leva livet och njuta av det. Och därför så säger den, gå gärna på en begravning. För där kommer livets viktigaste frågor i fokus. Och vi tvingas tänka efter vad livet egentligen går ut på. På en begravning lär man sig nämligen något. Man lär sig att det finns en gräns för livet. Man lär sig att livet faktiskt är väldigt skört och kanske kort. Och man lär sig att döden är säker och ofrånkomlig. Den insikten kan i sin tur leda till att man lever livet på ett klokare och förståndigare sätt. Därför fortsätter predikaren med att säga, devisas hjärtan är i sorgehus, dårarnas hjärtan i hus där man gläds. Dåren i det här fallet är den människa som bara intresserar sig för underhållning. För sånt som för tankarna bort ifrån verkligheten. Predikaren menar inte att festen inte skulle ha sin plats i livet. Inte alls. Bibeln är faktiskt full av stora fester. Och Bibeln är positiv till livets fester. Jesus gick till ett bröllop, det första han gjorde i sin offentliga gärning. Och han deltog i bröllopsfesten. Så på den tiden kunde hålla på både en och två veckor. Så det var ju grejer det. Men vad predikaren menar är att när det gäller att få ett rätt perspektiv på livet, på sig själv som människa, då har sorgehuset mer att ge än lördagskvällens party. Begravningen förmår att göra oss till bättre realister än lördagskvällens fest. Men visst är det så att döden fyller oss med olust. Och vi människor kan nog aldrig riktigt bli vänner med döden. Och varför skulle vi det egentligen? Vi blev ju inte skapade för döden, vi blev skapade för livet. Vi uppfattar, trots att livet är så eländigt många gånger, så uppfattar vi trots allt livet som någonting gott som vi vill behålla. Till varje pris nästan, och så länge som det går. Trots att vi vet att ingen människa kan bli så mycket mer än 90 år kanske. Så tycker vi ändå inte om ens när någon gammal människa dör. Vi vill behålla dem så länge som möjligt. Det är den där definitiva skilsmässan som gör så ont. Och begravningar är aldrig någonting som man ser fram emot. Inte alls. Det gäller inte bara då sorgen som är plågsam över någon nära vän eller anhörig som har lämnat oss. Utan det gäller kanske också, jag vet inte, men i lika mycket, men i alla fall, den smärtsamma insikten om att jag själv är på väg mot samma destination. Olusten över att inte veta när det är min tur eller hur min tur ska se ut. Inte ens om morgondagen kan du och jag som sitter här idag uttala oss om någon som helst med någon som helst säkerhet. Bibeln säger, ingen har makt över vinden till att hejda den. Inte heller har någon makt över dödens dag. Ingen av oss kan med någon säkerhet säga, jag ska bli så och så gammal, ja, så många år ska jag leva. Du vet inte ens om den här dagen kommer att nå sitt slut för dig. Vi bara vet att livet är dödligt och ingen överlever. Redan hos det nyfödda barnet har döden satt sin stämpel på. Och inför dödens faktum så inser vi vår egen litenhet och maktlöshet. Läkare kan göra sitt. De kan ibland bota och förlänga livet, kanske. Men de kan aldrig jaga bort dödens faktum. Vi sitter liksom alla i dödens väntrum. Och i det väntrummet är det ganska tyst. All självsäkerhet är som bortblåst. Ingen vet vems namn som ska ropas upp nästa gång dörren öppnas. Och döden gör ingen åtskillnad mellan kändisar och okända. Mellan lärda eller olärda, mellan fattiga eller rika. Ingen kan i det här fallet köpa sig en plats som det då skulle vara längre bak i kön, så att säga. Döden bryr sig inte om dina pengar. Döden bryr sig inte om din kunskap eller dina akademiska meriter. Den frågar inte vad du har uträttat i livet. Den frågar inte om du är mitt uppe i en viktig karriär eller familjebildning som du tycker du borde få slutföra på något sätt. Döden frågar aldrig efter något lämpligt tillfälle. Den saknar fullständigt all form, skulle jag vilja säga, av artighet eller empati. Döden frågar inte, ursäkta mig, men skulle det passa nu? Den bara tränger sig på, ibland plötsligt, ibland långsamt, utan hänsyn till vår vilja eller våra planer. Döden bara pekar på dig och säger skoningslöst, nu är det din tur. Kom nu. Och du måste gå. Du måste gå. Det finns inget utrymme för förhandlingar. Dödens totala likgiltighet för vår livssituation skrämmer oss. Och vi är mycket frustrerade som människosläkte över att så fullständigt sakna kontroll. Och den stunden tappa kontroll och inte längre ha något inflytande på vad som händer. Vi som är så duktiga. Och jakten pågår i forskningens värld efter de nycklar som ska kunna förhindra åldrandets process och kanske uppskjuta döden och göra oss, ja, odödliga. Men eftersom detta ännu inte har lyckats så försöker vi skaffa oss ett förhållningssätt till döden som vi ska orka leva med. Och det har kommit en flora av böcker, de sista decennierna särskilt, som behandlar döden och dödsproblematiken. Och driver olika teser för oss att försöka acceptera döden som någonting naturligt. Och utifrån en materialistisk världsbild så finns det ju bara en fysisk, biologisk verklighet som man ser det. Och där döden ingår som bara en naturlig process bland alla andra processer. Även i barnlitteraturen, i barnböcker, så drivs den här tesen i syfte att lindra barnens ängslan inför döden. Peter Kreeft, som i sin fantastiska bok, som jag rekommenderar, Starkare än döden. Han berättar om hur en 3-årig släkting till hans granne dog helt oväntat. Och grannens son, som då var 11 år, frågar sin mamma, var är min kusin nu? Och mamman, som inte trodde på något liv efter döden, ville ju vara ärlig mot sin son och valde att citera en modern barnbok om döden. Så hon svarade, din kusin har gått till en jord som vi alla kommer ifrån. Det är bara naturens kretslopp, förstår du. Och döden är en naturlig del av denna cykel. När du ser blommorna komma upp nästa vår så vet du att det är din kusin som ger dem näring. Men hennes son utbrast till hennes förvåning. Jag vill inte att min kusin ska vara gödning åt blommorna. Och så tillägger Kreeft i den här boken att det är ett märkligt faktum att alla världens myter och religiösa traditioner inte ser på döden som någonting naturligt, utan som något främmande, onaturligt, som en olyckshändelse som har hänt, ett felsteg som har begåtts, ett misstag, ja, en katastrof som kunde ha avvärjts men inte gjordes. Och insikten om det förlorade paradiset, den tycks vara universell på något sätt. Det är inte bara Bibeln som talar om detta, utan det är många andra traditioner som försöker förklara varför döden kom in i människors släkte. Och då kan man fråga, var kommer den insikten ifrån? Och Krift svarar, jo, därför att döden inte känns naturlig, hur biologiskt nödvändig den än är. Människan känner sig inte som återanvänd gödsel eller dynga, eller hur? Vi tror oss vara värda någonting mer. Det är sant att vi måste bli vän med, är det sant, frågar jag, är det sant att vi måste bli vän med vår fiende bara därför att han är starkare? Alltså bli vän med döden därför att vi ändå inte har något förhandlingsutrymme. Är det sant? Och i så fall, är det mod eller är det feghet? Det är en intressant fråga. Människan har i alla tider haft en högre syn på sig själv och på sin framtid än att bara återgå till stoft. Och arkeologiska utgrävningar har avslöjat för oss att människor i alla kulturer och alla tidsepoker har haft föreställningar om ett liv bortom graven. Och i tron på att den döde på något sätt ska ha nytta av saker som man lägger i graven, nytta av ett kommande liv. Det är inte bara stenåldersgravarna som innehåller jaktvapen, hushållskärl och mycket annat som man tror att den döde ska kunna använda i sitt kommande liv. När den urgamla staden Ur grävdes fram, det började man med på 1800-talet och fortsatte med bara på 1900-talet, alltså Ur i det gamla Mesopotamien, nuvarande Irak, där Abraham föddes 4000 år sedan. När man grävde fram denna stad, och du kan hitta mycket av fynden i brittiska museet i London, två hela rum fulla av skatter från det gamla Ur, så blev man mycket förvånad. Man hittade en hel del kungagravar som är daterade till 2500 år före Kristus, alltså långt innan Abraham föddes. Och dessa gravar är fyllda personliga tillhörigheter, såsom smycken, redskap, instrument, mat och dryck. Och i en grav så hittar man 70 skelett som ligger där sammanpackade i en långa rader. Och man tror med ganska stor säkerhet att det måste vara bekänter som har följt sin härskare eller härskarinna i graven för att betjäna dem i det kommande livet. Det var en självklar sak att det var en fortsättning på gång liksom. Vad tror du? Vad tror du? Det tycks vara nedlagt i människans natur att ha ett hopp som sträcker sig bortom förgängligheten. Då frågar man, är de här uttrycken för ett sådant hopp, är det bara tecken på okunskap som en del menar? Eller handlar det bara om önskedrömmar? Eller beror det på, som Bibeln säger, att Gud har lagt evigheten i människornas hjärta? Och på grund av det förhållandet så kan människan aldrig bli nöjd med bara det här livet. Hon försöker krama ut all tillfredsställelse som går ur det som är under solen. Men hon är fortfarande besviken, för hon sökte någonting mer. Är det därför som hon riktigt inte kan acceptera att det här livet skulle vara allt? Hon har evigheten lagd i sitt hjärta. Hon har ett behov av att se ett större sammanhang, att se en större helhet än mänskligt liv, en sekund på stoftkornet i jorden och så bort i människomyllret och till stoftet igen. Det finns en inneboende protest hos oss mot att döden bara är någonting naturligt. Det finns någonting som gör att vi spontant känner att nej, det är inte hela sanningen. Varför inte bejaka den protesten? Att protestera inom dig mot dödens destruktiva kraft. Tänk om han vill anknyta till den protesten och säga: ja visst, det är klart du ska protestera. Jag är ju livets Gud, din skapare. Det är jag som har gett livet till människa, djur och växter. Och döden är alltså Guds fiende. Den är destruktiv, den är antikreativ. Den är så mot kreativitet, så mycket mot som man kan komma. Och det högsta man alltså kan säga om en människa som dör enligt den synen, materialistiska synen, är ju att hon möjligen tjänar kommande växtgenerationer med sin kropps sönderfall. Men är det allt? Bibeln säger: döden skall inte ha sista ordet. Den är Guds fiende, den är Guds besegrade fiende, som tills vidare och trots allt tvingas tjäna Guds syften. Till och med döden tvingas tjäna Guds syften. Detta är mycket intressant. Döden skall inte ha sista ordet. Gud skall ha sista ordet. Döden skall inte triumfera. Gud skall triumfera. Hoppet skall triumfera. Döden är säker, eller hur? Det vi med absolut 100-procentig säkerhet kan säga, och kanske det enda vi har kvar att säga med 100-procentig säkerhet i en relativistisk värld, det är: varenda människa ska dö. Det vet vi. Det är säkert. Det är ostridbart. Men lika säkert är hoppet som Gud har nedlagt i mänsklighetens historia. Jag vill säga så här: döden är säker, men hoppet är ännu säkrare. Döden har orsakats av människan, men hoppet har sin ursprung i Gud. Därför är det säkrare än döden. Det kristna hoppet är inget sista halmstrå som ängsliga människor förmodas gripa efter när man har prövat allting annat och sin neurotiska jakt på någonting fast, någon slags fast mark under fötterna. Okej, jag tar väl in Gud och får se hur det fungerar. Så beskrivs inte evangeliets hopp. Evangeliets hopp vilar på en säker grund. Det kristna hoppet vilar hos Gud, i vem Gud är och vad Gud har gjort. Det vilar i Guds trovärdighet och i Jesu tomma grav. Där vilar det. Hela den nytestamentliga förkunnelsen vilar i dessa två sanningar. Att Gud går att lita på, han har handlat i historien, Jesu grav är tom allt sedan den tredje dagen. Och aposteln Paulus säger i Titusbrevets inledning: jag är sänd därför att det finns ett hopp om evigt liv. Till evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, för evärdeliga tider sedan utlovat. En Gud som inte kan ljuga. Talet om himlen och om det eviga livet är ingen människokonstruktion för att göra livet lite mer uthärdigt för oss stackars svaga människor. Det grundar sig på uråldriga löften som Gud har givit genom hela frälsningshistorien. En Gud som inte kan ljuga och därför aldrig ljuger. Det kristna hoppet är säkrare än döden. Men det stannade alltså inte med uttalade löften genom frälsningshistoriens gång. Guds kärlek till ett fallet, rotlöst, hemlöst människosläkte drev honom i Jesus Kristus rakt ner i vår förgänglighet för att fullborda de givna löftena. Gud antog en dödlig människokropp. Kan du tänka dig? Gud blev stoft, så att säga. Vilken risk! Han trädde in i vår historia med orden: jag har kommit för att ge mitt liv till lösen för många. Jag har kommit för att uppsöka och rädda det som var förlorat. Och jag är den gode herden som ger mitt liv för fåren. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin förgås. Ingen kan rycka dem ur min hand. Hoppet är säkrare än döden. Jesus kom till Betania Fyra dagar för sent, hans gode vän Lazarus var död och begravd. Och gråtande kommer Lazarus syster ut till Jesus på vägen med den självklara frågan: varför kom du inte tidigare? Om du hade varit här hade Lazarus inte varit död. Men nu är det för sent. Men det är då, mina vänner, det är då, mitt i denna den mänskliga hopplöshetens största hopplöshet, som Jesus uttalar de mest fantastiska orden som en människotunga har uttalat på den här jorden. Jag utmanar dig, låt mig få höra om det finns något mera utmanande än det han nu säger. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Ja, den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Hoppet är säkrare än död. Det är vad han säger. Det är för att det vilar i min trovärdighet och i min gärning. Om det omkullkastas av våra tvivel så står det ändå kvar, så att säga. Våra tvivel kan inte om intet göra det hoppet som är grundlagt i Jesu tomma grav. De starkaste tvivlen kan inte förändra på den verkligheten. Och förresten, vår oförmåga att förstå himlen, delar du den med mig? Vad är himlen? Vad finns det? Hur ser den ut? Vad ska vi göra? Och hela denna rad av frågor. Och vi ibland tillåter vår oförmåga att förstå himlen som nästan ett steg mot att förneka den. Var inte rätt. Din oförmåga att fatta och förstå Bibelns symbolspråk i det här avseendet sätter inte himlens verklighet ur spel. Den finns ändå i sin härlighet. Det är bara det att det tycks saknas mänskliga analogier att hitta anknytningspunkter till, för så överjordisk och så underbar är den plats som Gud har berett till boning för sitt folk. Jesus själv såg fram mot den slutliga föreningen med de som tillhör honom. Himlen är väl egentligen den logiska konsekvensen av den tomma graven. Jesus bad: Fader, jag vill att där jag är, där ska också de vara med mig, de som du har givit mig, för att de ska se min härlighet som du har givit mig. Ty du har älskat mig innan världens grund blev lagt. Det liv som Jesus ger kan inte kvävas av döden. Det fortsätter ännu mer fullödigt bortom det sista andetaget. För det mänskliga ögat är det osynligt. Vi följer våra medvandrare till dödens punkt. Sen ser vi ingenting mer. Men i uppståndelsens morgon skall det bli synligt, precis som en flod som försvinner ner i en underjordisk tunnel för att sedan välla fram i ett nytt landskap på ett nytt sätt i en helt ny värld. Så tror jag det är, att samma liv som vi nu äger i Kristus och som tycks försvinna i dödsögonblicket, jag menar allt försvinner ju, det ligger ett skal kvar bara på sjukbädden, men det liv som vi har i Kristus, det fortsätter i dödsögonblicket att bryta fram i en helt ny värld. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Döden är inget problem. Det är tunneln in i den nya existensen tillsammans med livets Herre. Hoppet är säkrare än döden. Hoppet är starkare än döden. Hoppets verklighet ska en dag upphäva dödens makt slutgiltigt. Och redan nu har det hoppet förverkligats i dem som dör i Kristus. För det heter om dem att de har flyttat bort från kroppen och hem till Herren. En begravningsentreprenör berättade för mig här i Göteborg om vad som hade hänt under en begravning som han hade. De anhöriga kommer fram och ställer sig, som ni vet, runt kistan för att ta sitt avsked. Det var dottern och där var dottern, sonen alltså. Det var morfar som låg i kistan. Och den 10-årige pojken som ofta lekt med morfar under livets gång knackade på kistan. Han fick ingen knackning tillbaka. Så han utbrast högt: "Mamma, morfar är inte där." Det är sant, han var inte där. Och denna sanning, den är underbar, men den ogiltigt förklarar på intet sätt sorgens berättigande i en värld där människor och nära och kära slits ifrån oss. Såklart vi måste gråta, såklart vi ska gråta. Men vi har ännu inte sett de slutliga konsekvenserna av Jesu tomma grav. Därför gråter vi, naturligtvis. Och Jesus säger: "Saliga är ni som gråter nu. Ni ska bli tröstade. Ni ska få le." Ja, han säger till och med: "Ni ska få skratta." Och han avsåg ingen falsk tröst. Jesus avsåg ingen hurtfrisk förhoppning om att det ska nog ordna sig till slut, ska du se, det blir nog bra. Inte alls. Han avsåg en säker tröst. Det bibliska hoppet har tagit människans sorgebörda och dödens verklighet på fullaste allvar. Döden finns, sorgen finns, ja visst. Det kristna hoppet grundar sig i själva roten till det onda och har åtgärdat själva roten. Den är uppdragen. Den saknar därmed kraft att leva vidare. Syndens makt är bruten genom Jesu Kristi försoningsdöd. Dödens makt är bruten genom den tomma graven. Hebreerbrevet säger: "Detta hopp är vår själs ankare innanför förlåten. Det är tryggt och säkert och når alltså ända fram till Guds tron. Dit Jesus har gått, dit Jesus har öppnat vägen för oss då han blev en överste präst, står det, för evig tid. Det han började på Golgata, det fortsätter han med, och han manar gott för oss, står det, just nu denna stund. Och han ser fram emot återföreningens dag. Hoppet är starkare än döden, för det sträcker sig bortom döden. Hoppet innebär att vi är kända av den Gud som ska ha sista ordet i historien." Tänk vad vi människor här nere kämpar för att på något sätt bli uppmärksammade och göra avtryck och sätta spår och bli ihågkomna. Tanken på att bli bortglömd är outhärdlig. Och många kämpar för att komma in på kändislistan, för att bli omnämnda i tidningen och synas lite grann på tv. Det måste väl vara livets mening. Kanske är det ett sätt att förneka sin egen dödlighet. Vi vill inte bara glömmas bort. Vi vill inte bara försvinna i historiens människomyller, eller hur? Men alla sådana försök är lika fåfänga som att skriva sitt namn på havsstranden. Nästa våg ska spola bort det. Och det ska vara så som det aldrig fanns. Tiden ska se till att du och jag snart ska vara bortglömda. Har du tänkt på det? Kanske inte av våra barn eller barnbarn. Men barnbarnsbarn, det vill till. Och snart kommer generationer som inte har en aning om vem du var. Kanske någon går över kyrkogården om 70-80 år och hastigt ser ditt namn på en gravsten. Tänker inte mer på det. Bara som ett namn bland alla andra som har försvunnit från scenen och glömts bort. Var det allt? Var det allt? Förstår du då storheten i Jesu ord till hans framgångsrusiga lärjungar när de kommer tillbaka från sitt uppdrag? Han säger: "Gläder inte över att de onda andarna lyder er, utan gläder över att era namn är skrivna, upptecknade i himlen." Det är grejer det. Gläder över det. Och vad gör det då om ditt namn om några år blir bortglömt av människor som i sin tur ska bliva bortglömda av generationer som följer dem? Måste inte det största vara att veta att man är ihågkommen av Gud. När de sista andetagen tas, när lungorna inte längre orkar och hjärtat inte orkar många slag till. Gud kommer ihåg mig. Att ha sitt namn skrivet i himlen, det låter väl naivt. Men tänk så underbart detta är. Vi får vara naiva. Det finns inget annat sätt att närma sig det här, tror jag på. Det betyder att man är känd för evigt hos Gud. För det namnet plånas nämligen inte ut. Det står kvar. När du är död den dagen eller den dagen efter, så tar svenska skattemyndigheten ut ditt namn ur rullorna. Och du är för den svenska staten så som du aldrig hade varit. Bara låt bouppteckningen ske och arvskiftet äga rum. That's all. Du betalar ingen skatt längre, du är inte intressant längre. Men att ha sitt namn skrivet i himlen betyder att jag för evigt är ihågkommen hos Gud och har min hemortsrätt hos honom. Mitt medborgarskap, svenska medborgarskap, det är bra att ha så länge man lever. Men det är inte mycket att ha när man är död. Men medborgarskapet i himlen, det står kvar. Det är evigt, Gud vare lov. Jag säger halleluja. Att tala om himlen är att tala om sitt hem. Och då är det inte så konstigt om man blir lite emotionell, eller hur? Att tala om sitt hem, att veta att någonting väntar på mig vid resans slut. Jag vet inte riktigt vad, men det spelar ingen roll. Det gör det nästan ännu mer spännande. Det finns ett mål. Och det målet ger mening och innehåll åt själva resan. Eller är du som en båt som driver omkring mållöst på havet utan att ha någon hamn i sikte? Vad är då meningen med själva resan? Jag ser himlen som en logisk förlängning av Jesu tomma grav. Och himlen är både ett tillstånd och en plats. Det liknas både vid ett land och vid en stad. Det står i gamla testamentets heliga att de såg detta land lika som i fjärran. Och de hälsade det. Och de sa, vi är bara främlingar och pilgrimer och gäster här nere. Vi är här en kort stund. Vi ska dit. Och då står det, därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han har grundat en stad åt dem vars grundvalar inte kan vackla. Jesus, du är min klippa, står det i en sång. Även då riken, troner och fästen ligger i grus. Vad finns då kvar när vi har förstört den här världen som vi har kapacitet till åtminstone? Inför en begravning som jag skulle ha av en äldre kristen man, så berättade en av hans döttrar för mig att man funnit han skrev en lapp sista dagen i sitt liv. Och på den lappen så stod det följande. Har idag, mätt på dagar, efter ett långt liv, snart 89 år, nedlagt min vandringsstav för att gå till mitt himmelska hem. Var han en bedragen man? Nej, det står att hoppet låter oss inte komma på skam. För vad Gud har lovat är han också mäktig att hålla. Han var inte bedragen. Han har fått se att tron lät honom inte komma på skam. Paulus kunde triumferande gå över en kyrkogård. Och jag tror, jag har övat på det någon gång. Det känns lite så där. Ja, det känns fantastiskt. Alltså att gå över en kyrkogård och säga så här i sitt inre åtminstone. Du död, var är din seger? Du död, var är din ödd? För döden är uppslukad och segern är vunnen. Och jag ser fram emot en dag när det ska bli liv och rörelse på kyrkogårdarna. Jag vet inte hur detta ska gå till. Men det står om att liksom Kristus en gång uppstod, så ska också det som tillhör honom uppstå. Hoppet i Kristus är säkrare än döden. Hoppet i Kristus är starkare än döden. Vi är nu Guds barn, men vad vi ännu inte vet och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Men vad vi vet är att när han kommer ska vi bli honom lika. Ett förvandlingsnummer utan like. Därför skrev Lyda Littell en av sina sånger: vad är döden för den som har Gud till sin vän? Det är en triumf utan like. Och Paulus säger dessa märkliga bekännelseord: att leva är för mig Kristus, att dö är för mig en vinning. Tänk att kunna säga så. Jag har kämpat den goda kampen, skriver han i sitt sista brev, det andra till Timoteus. Jag har kämpat färdigt nu, och nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig, och inte bara åt mig utan åt alla dem som älskar hans tillkommelse. Hoppet i Kristus är starkare än döden. Hoppet i Kristus är säkrare än döden. Låt oss bedja.